Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Under arbetstiden som de hade, några av dem jobbade i fängelsets verkstad, hade de då lyckats tillverka en kopia av den här huvudnyckeln. De lyckas med det för att en av killarna har fotografiskt minne.
Nej.
Han tar sig för bröstet och säger att han har ont. Han har svårt att andas och så plötsligt så kollapsar han och faller ihop.
Oh, wow! Hallå! Slår du ner?
Jösses, va?
Hur mår ni? Hej!
Det känns som ni sitter så
alltså, långt. Man är ju sugen på att liksom
komma
krypa fram.
Lite.
Eller hur?
Ja.
Vad kallt det var.
Eller?
Låt oss få upp värmen lite.
Nu kommer Anna leda oss i en sån liksom uppvärmningsövning. Det blir raketen.
Spaghetti. Typ, och boll. Köttbullar.
Ah. Ja. Ah, det kan inte ens jag.
Jag ska visa er. I'll guide you through it. Välkomna.
Verkligen.
Till vår podcast.
Här är vi.
Mord mot mord.
Här är vi. Det här är Anna Sandell.
Här är Karin Lundgren. Mm.
Och här är Anna Örebro. Hey.
Vi är så taggade på att vara här.
Det känns jättekul.
Så himla mysigt.
Vad har du för liksom Örebro-känsla?
Så bra. Jag åkte ju väldigt självsäkert till vårt hotell.
Ja. Övertalade de länge och väl att det var där du skulle bo?
Att det var där vi skulle bo. Jag skulle inte bo där. Så då så fick vi ta vårt pick och pack och så gick jag också väldigt självsäkert åt det hållet jag trodde vårt hotell låg. Gick fel. Ja. Så jag har ändå sett en del och det var super, vad mysigt det här. Och slottet, vilket slott.
Vilket jävla slott, va? Men vill du passa på att be om ursäkt till tjejerna på Elit?
Det gör jag. Jag ber om ursäkt att jag stod så mycket på mig. Det skulle jag inte gjort. Men så himla mysigt. Vad är din Örebro-känsla?
Alltså, när vi åkte in hit så sa min man då att örebroare har de har liksom en självbild av att de är lite så här gnälliga. Men egentligen är de som göteborgare.
Jaha. Ja,
jag vet inte, stämmer.
Hur känner ni?
Ja. Mm. Ja, det låter lite gnälliga faktiskt. Ja.
Det vi gör då när vi är så här ute i alla underbara städer i Sverige. Så,
du har aldrig låtit mer Stockholm. Alla städer som jag alltså tycker är underbara. Du tycker det, du är
jag
glad. Jag vet, du är så glad att vara ute i vårt avlånga land.
Precis, i alla fall nedre halvan.
Nedre halvan har varit avlånga.
Just nu. Men då så har vi valt ett lokalt fall och ett lite mer internationellt fall. Så jag kommer berätta ikväll ett lokalt fall och Karin kommer berätta ett väldigt spännande internationellt fall.
Exakt. Ska vi sätta igång?
Alltså jag är så nervös. Jag tror att det bara är lika bra.
Okej. Anna kommer börja. Så att jag säger varsågod, Anna Sandell!
Okej. Jag börjar så här. Vi kommer befinna oss i närheten av Örebro.
Det var väldigt svårt. Jag letade riktigt länge. Mm. Men sen så kände vi får röra oss en liten bit på.
Så trillade jag över den här goa.
Så att jag hoppas att det ska duga för er. Då kommer jag skitsura. Jag kommer gå härifrån.
Var det kungen som sa kära örebroare?
Ja, exakt.
Nu är vi rätt stad!
Ja. Jag tänkte på innan typ att det känns så skönt att vi var här nu. Alltså, för äntligen. Du är så nära kungen vi kommer i den här podden.
Precis.
Så kände jag att det ändå kändes, här kommer du inte säga fel.
Nej.
Kära örebroare.
Vi kommer befinna oss i närheten av Örebro. För 21 kilometer härifrån ligger nämligen Kumlaanstalten.
Kul. Ni älskar Kumlaanstalten här.
Det är inte ofta Kumlaanstalten får en spontan applåd.
Okej, okay, men för de som inte är så liksom nära Kumla då, så säger jag att det är ju en kriminalanstalt. Den har 7 meter hög mur runt omkring sig. Den byggdes 1965. Trots massiva protester så byggdes den. Den erbjöd då, liksom idag, tillsammans med några andra anstalter, den högsta säkerhetsklassen. Mm. Jag vet inte exakt hur det ser ut på Kumla idag, inte heller då när det här kommer utspela sig. Men de intagna som ansåg sig som var mest farliga eller kriminella hölls på en särskild interneringsavdelning som kallades för bunkern.
Och den var då Kumlabunkern.
Den var liksom, och ibland så säger de att hela liksom Kumla kallades för bunkern.
Alltså hela...
Inte staden, nej, anstalt. Men, och den här liksom avdelningen var ju då under lite extra... mycket uppsikt då. Och under den här sommaren då, som det här kommer utspela sig, år 1972, så var det 18 stycken som satt på avdelningen. Och jag kommer inte liksom namnge alla, för att det har vi, och jag kommer liksom inte gå igenom varför de satt där, för det har vi inte tid med helt enkelt. Men jag kommer ge ett litet smakprov här. Kanske den mest kända som satt där då var Lars Inge Svartenbrandt.
Såklart.
Satte då. Mm. Han satt ju inne, han har liksom ett antal rån och våldsdåd på sin track record. Med honom satt Miro Baresic och Anjelko Brajkovic. Och de hade kopplingar till den kroatiska fascistiska rörelsen Utasha. Och de satt inne för att de hade öppnat eld på den jugoslaviska ambassaden 1971 och också dödat den jugoslaviska diplomaten Vladimir Rolovic.
Oj.
I bunkern satt också 2 män som hade lite så Kalle Anka-aktiga alias. Kalle Kanon, ja. Och Bosse Dynamit. Och sen så var det då 13 andra män som var dömda för lite olika saker. Allt från typ knarklagning till typ rån, inbrott och sådär. De var under liksom sträng övervakning och hade samma rutiner varje kväll. Klockan 8 på kvällen så fick alla gå in i sina celler och sen blev de inlåsta då för natten. Kalle Kanon hade flera kvällar under liksom slutet av sommaren bett om att få gå in i sin cell lite tidigare än klockan 8 för att ta liksom kväll. Han var trött. Så när han frågade om man fick göra så den 17 augusti 1972 så reagerade vakterna helt enkelt inte på det. De låste om Kalle Kanon och en halvtimme senare...
Alltså, ju fler gånger du kan säga det desto bättre tycker jag.
Jag kommer ta varje chans jag får.
As you should.
Någon tid senare då, typ en halvtimme eller så, så låste de in de övriga. Och sen så lämnade de avdelningen, liksom, gick till sitt vaktrum. Och trots då att de inte var på avdelningen så hade de bra koll, tyckte de. För att i korridoren så satt mikrofoner. Det fanns liksom inte det här som man väl antagligen har idag med kameraövervakning och sånt. Men man hade ljudupptagning överallt i korridoren. In hindsight så kan nog vakterna känna att de inte skulle ha lämnat avdelningen eller låst in Kalle Kanon tidigare. För natten den 18 augusti 1972 rymde 15 män från den mest säkra avdelningen på ett svenskt fängelse utan några större utmaningar, måste man väl ändå säga. Så att nu ska jag berätta om rymningen från Kumla.
Spännande, va?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Som ni minns så bad ju Kalle Kanon om att få bli inlåst tidigare i sin cell. Det var inte för att han var mer sömnig än någon annan, utan det var en del av en plan.
Va?
Ja. Efter att vakterna har låst in honom för vad de då tror är natten, har en av de andra männen som sitter på avdelningen kommit med en nyckel som går till huvudlåset på alla celler och släppt ut honom. Och nu tänker ni, nyckel till huvudlåset.
Va?
Va?
Mm.
Och så var det då, för att några av de här männen som satt i bunken hade under flera månader planerat rymningen under Bosse Dynamits ledning. Han sägs ha varit den smartaste brottslingen av sin tid.
Oj.
Han hade...
Det hade man inte gissat med det namnet.
Nej, nej. Men han hade tydligen sånt Mensa IQ. Liksom. Han var tydligen very, very bright. Och under arbetstiden som de hade, några av dem jobbade i fängelsets verkstad, hade de då lyckats tillverka en kopia av den här huvudnyckeln. Och det är ju ganska otroligt i sig, tycker jag, som inte...
Är så bra på att jobba i verkstad.
Att de ens har gjort det. För att det var inte så att de heller hade en nyckel framför sig och kunde följa den. Utan det de har gjort då, alltså de gör ju det här under liksom väldigt stort hemlighetsmakeri. De lyckas med det för att en av killarna har fotografiskt minne.
Nej, så han bara ser nyckeln.
Ja. Han har då sett nyckeln antagligen typ i någons, du vet, sån
spontant kan jag tycka att de borde ha hållit de här åtskilda. Att bara, han med fotografiskt minne, han får inte vara bredvid Kalle Kanon och Bosse Dynamit.
Nej, typ. Exakt så. Mm. Så tänkte de inte.
Nej.
Men han har då sett den och sen lyckas de återge de exakta vågorna och hacken i nyckeln. Helt otroligt.
Eller en typ för basic nyckel.
Kanske.
Som pinne. Typ.
Som de som man köper på skomakaren innan de har sågat till den.
Exakt så.
Det är helt sjukt. Och de vet ju typ inte heller om den kommer passa i alla lås förrän det är dags. Innan de låser in för natten så släpper de ut Kalle Kanon, såklart. När vakterna inte är där så går en av dem, låser upp dörren, släpper ut Kalle Kanon, smugglar honom till typ ett köksskåp. De har som ett litet pantry typ på avdelningen. Så att han kryper in i ett litet skåp. Han är tydligen ganska
petit.
Så han kryper in i det här skåpet och sen ska han vänta där tills vakterna har lämnat. Han måste sitta där helt stilla och knäpptyst. Så lämnar ju vakterna då för natten. Så när han vet att kusten är fri så går han och låser upp för sina kompisar som han har planerat kuppen med då. Och då är då bossen, Bosse Dynamit, Lars Inge Svartenbrandt och typ en till. Som är fyra stycken som har liksom planerat kuppen utan att någon annan vet. För att de är rädda för att någon annan ska sladdra liksom. Och det första de gör är starkt. De har ju mikrofoner på avdelningen så att vakterna ska kunna höra om det händer någonting. Veckorna innan det var dags att rymma, har den här lilla gruppen då som har planerat rymningen bett om att få extra smör till sitt bröd vid måltiderna.
Okay.
Så när de kommer ut ur cellerna är det första de gör att ta smöret och smetar in på mikrofonerna för att det ska muffla ner ljudet.
Okej, okay. Ja,
mm.
Så absolut. Det är en mardröm här borta, tycker ljudtekniken här borta.
Ska vi testa? Fram med smöret. Sen så börjar de samla ihop lite material som de kan tänkas behövas. De tar sängbottnarna och så här ur sina egna celler. Samlar ihop i en liten hög typ. Sen öppnar de för resten av gänget. Och så fattar den ändå chocken och bara, kom vi ska rymma. De vet ju inte vad som är i görningen liksom.
De släpper alltså ut alla.
Ja, eller de öppnar för alla. Alla blir ju liksom skittaggade på det här. Det är tre personer som väljer att stanna. För de har så kort tid kvar.
Just det.
Så att de är bara så här, vi kan lika gärna liksom chilla kvar här. Lycka till typ. Men det är ändå då ett gott gäng på 15 personer. Som lite smidigt helt enkelt lyckas rymma från den säkraste avdelningen i landet. Och de har lyckats få med sig lite så här redskap som de kan använda sig av. De har bland annat en sån här blåslampa eller någon sån som vet som löder upp
typ. De lyckas liksom få ett litet hål någonstans. Så de tar sig ut genom olika dörrar och så här. De passerar ett kontor och bara, nej, här ligger ju min journal. Vi tar med våra journaler så de inte fattar vilka det är som har rymt, du vet.
Jag tror inte det är det enda som gör att de har koll.
De tror att det liksom ska försvåra för dem sen. De kommer ut på gården. Klockan är 3 på natten. De vet att de har väldigt kort om tid på sig, för vakterna patrullerar på gården.
Och nu är den här muren.
Nu är de vid ett hinder. Den 7 meter höga muren. De vet ju att den finns. De har planerat för det här.
De har byggt en stege av smör.
Det de gör är att de bygger en stege. Ja. En 9 meter hög stege med hjälp av ribbstolar, sina sängbottnar, typ kvastar. Alltså sånt som de har hittat.
Fråga. I. Varför bygger de en 9 meter hög när den är 7?
Ja, men de måste liksom över den.
De bara, vi bygger mer på liksom
marginal, Karin.
Ja, exakt.
Marginaler.
Fair enough.
De har hittat massa olika saker i fängelset. Ribbstolar. Alltså förstår ni, bara plocka ner. De har någon tillgång till en gympasal. De bara river ner från väggarna ribbstolar.
Fan, de har ju den roligaste kvällen i sina liv.
Alltså, så roligt. De bygger den. Har också med sig redskap att bygga typ rep ner på andra sidan. Det är typ att de tar lakan och bygger ner. Kalle Kanon får gå först.
Såklart! Ja. Såklart.
Jag tycker den är så stark. Det är som Kalle Anka också. Som liksom bara, här är en jättesvajig stege som vi ska klättra på.
Det är otroligt. Mm.
Hade inte klättrat, tror jag. Jag tror jag hade backat där.
Men då hade du varit tvungen att gå in. Det är väl svårt. Du hade nog fått bara köra på, tror jag. Eller?
Det
och sen kommer man upp där. Då ska man ner för det där.
Som är ändå ganska enkla medel är hela gänget ute utan att någon har märkt absolut någonting.
Helt sjukt.
Till slut då, när vakterna ska ronda igen vid 4-snåret, ser de den här stegen. Tänker, vad är det här? Något som inte stämmer. Och så ser de då att alla celler förutom 3 är tomma.
Förlåt, men det är något kul att bara föreställa sig de 3 som satt kvar.
Ja, och det, jag har läst en bok där det beskrevs att bara, de hade ju ganska förnuliga leenden typ, när vakterna kom, att de bara ja, vi vet inte vad som har hänt. De fattar ingenting. Och det som också är intressant är att han som var typ fängelsechef, han är på sitt landställe när det här händer. Och det är typ att han bara, vad konstigt. Men åkte inte ilfart in. Det är som alla är lite så här, jaha, vad sjukt. Men de måste ju hitta dem. Poliserna liksom sätter igång och arbetar. Hela Sverige blir ju liksom också så här, vad fan typ. Nu har det här också hänt.
Typ för de farligaste brottslingarna.
Ja, för att media är ju liksom också helt så här, skriver upp det här och bara, det här är de farligaste. Vi får se vad som kommer hända nu. Typ, de har säkert haft hur mycket hjälp som helst från utsidan. Massa sådana saker. Så det blir ju ett väldigt liksom högt tryck på polisen att hitta de här som har ringt. De börjar leta överallt och göra allt som de kan liksom komma på för att hitta dem. De får bland annat, de får in tips från olika håll. Bland annat så får de höra från en lastbilschaufför som har typ sovit i närheten av den här natten i sin bil. Att han har då vaknat av att någon har försökt ta sig in i hans lastbil. Man vet inte om det är dem.
När de bygger ut, en väldigt lång steg upp
på hans, de ligger på taket. Nej, men det som hänt är när de har kommit ut, de är 15 stycken. 12 stycken bestämmer sig för att vi hänger ihop. Vi fortsätter att rymma i den här osmidiga gruppen.
Okay.
Medan 3 är typ så här, vi kommer köra vårt eget race lite mer. Och de här 12 då lyckas alltså hitta, 4 stycken hittar cyklar. Medan andra försöker hitta något annat. De hittar en gammal Volvo som de stjäl. Mm. Och sen så plockar de upp sina 4 kompisar på cyklar. Så de sitter alltså 12 stycken.
Som hela clownbil.
Ja, det är så jävla roligt. De sitter först då 12 stycken i en Volvo.
Alltså jag vet, allt med det här är ju uppenbarligen liksom fruktansvärt och jättedumt. Men också...
Ja, det alltså... är spännande. Alltså liksom att man bara tycker att det... Ja, men det känns
Det, men det är liksom alltså,
ja, det känns som en kalanka-serie.
Ja, det är väl det. Exakt. Det är verkligen Björnligan,
ja,
on the run.
Exakt typ. Så. Ja. Det är någon som säger så här, jag såg två av dem ta en taxi. De stannade på Systembolaget i Hallsberg. Och efter det så åkte de vidare till Skövde. Så det är liksom så här. Ja. En annan man som arbetade i en bilverkstad berättade att han har blivit bunden av, alltså man vet inte riktigt liksom, men att, så att de har varit runt liksom. Några berättar också att de har sett gänget göra inbrott på ICA i Hällefors. De är hungriga.
Ja, vet man vad de tar? För det är jag väldigt nyfiken på. Jag vill liksom veta vad
deras... Jag tänker att de typ gjorde som i Robinson, ni vet den säsongen som var i Sverige när det var pandemi.
Ja,
att de tog sådana köttbullar, sånt som man inte behöver typ tillaga.
Ja.
Konserver kanske var stort på 70-talet.
Det är så svårt att öppna ju. De har också precis byggt en steg som är 9 meter. De kan
det klarar de.
Ja, han med liksom, fotografiskt minne kommer ihåg exakt hur en konserv öppnade sig ut.
Exakt. Han täljde den lite snabbt. Trä mot trä och sådär. De här 12 splittrar upp sig. Nej. Så liksom, de börjar dela upp sig lite. Miro och Angelco tillsammans med Bosse Dynamit knoppar av sig.
Ingen bra trio.
De har en bil. Polisen sätter upp vägspärrar överallt. Det är en vild biljakt. Miro och Angelco blir de två första som grips efter 67 timmar. De har alltså typ åkt igenom en vägspärr. De lämnar bilen. Sen blir de gripta i ett sädesfält i närheten av Kumlaanstalten.
De kommer liksom ingenstans.
Jag vet inte om de typ bara kör. Alltså de
sprungde runt.
Men typ.
Okej.
Även Bosse då som har hängt med dem grips samma kväll. En fjärde rymmare vid namn Jan-Erik grips också samma kväll i Hova. När han står i en grill och väntar på sin olympiaburgare. Som är ett skrovmål.
Så jävla min grej.
Han har alltså åkt till grillen. Först köpt en korv. Sen är han fortsatt hungrig. Fråga han som jobbar där, som tror att han liksom förstår att det här är en av dem. Som säger så här, ska du inte testa olympiaburgaren? Som är en specialburgare inför olympiaden som skulle vara 1972 i Berlin, tror jag.
Det här känns som ett, liksom en PR-kupp. Lite att han kuppar in deras burgare. Det är verkligen, den här historien.
Verkligen. Och av en händelse så kommer två poliser som säkert också ska äta en olympiaburgare. Det vet jag inte, det är en gissning. Och så griper de Jan-Erik.
När han står och väntar på sin olympia.
Så då är 4 av 15 fast.
Ja, inte jättemånga.
Typ knappt 3 dygn efter. Men varit borta länge, men har ändå inte kommit längre.
Ja.
4 dagar efter rymningen så kommer en man vid namn Carl Edvardsson. Hans mamma, som har varit gift med borgmästaren, och mammans kompis till familjens torp i närheten av Grängshyttan. Ankomsten till torpet blir något helt annat än vad de har tänkt sig, kan man tro. För när de kommer dit möts de av ingen mindre än Lars-Inge Svartenbrandt som håller i en kniv. Han, Kalle Kanon och 3 andra har gömt sig där för att sova och typ äta och typ söka skydd och sådär. Men de är också där för att en av dem behöver ett par nya byxor. Han har typ skadat handen lite och blodat ner sina brallor när de har flytt. Så att han behöver ett par nya byxor.
Så han har inte gjort kända sina byxor? Han har bara, de är smutsiga liksom.
Men jag tror att det är för att han vill liksom se hel och ren ut.
Ja, just det, fair enough.
Så att när de här 3 personerna kommer till torpet så är en av rymmarna i bara kallingarna. Han har försökt sy om borgmästaren då, alltså pappans byxor, men det går liksom inte så bra.
Att det var det de skulle fallera på.
Typ. Det verkar som att han ändå övertalar mammans kompis om att få hennes byxor, så att han kommer åka därifrån i byxor.
Men dams liksom pantalonger.
Ja, och de är typ så här, vi vet vilka ni är, vi kan liksom, vi gör ingenting om inte ni gör någonting, och så ringer det i torpet och då säger man så här, vi svarar inte. Och då säger borgmästaren innan, om vi inte svarar så kommer de börja undra vad vi är. då skiljs de åt som vänner. De har typ druckit kaffe. Men de låses in någonstans så att de inte direkt ska kunna så här ringa och larma polisen.
Så, som man gör med sina vänner.
Ja. De lyckas komma ut och larma polisen. Men då har rymmarna dragit helt enkelt. I bilen som de kom dit i. Dagen efter, 5 dagar efter rymningen, är Lars Inge och Bill Donald Svensson på väg från en annan sommarstuga som de har övernattat i Ölsjön. De är på väg hit till Örebro i alla fall.
Ah, bra. Ja.
De ringer en taxi.
Ah.
För att ta en taxi hit helt enkelt. Det skulle de inte ha gjort. För att taxichauffören fattar vilka det är. Han vet vem Lars Inge Svartenbrandt är.
En av Sveriges mest kända brottslingar.
Ja.
Ja så. Mm.
Och i taxin då sitter de. Så säger Lars Inge, ska vi köpa en tidning? Kan du stanna här? Jag behöver köpa tidningen. Sagt och gjort. Taxin stannar. Då dyker polisen upp. För att de på något vis har taxin, det har lyckats larmas. Det finns ju inte mobiltelefoner, men det var väl kanske via en taxiradio eller något sånt kan man tänka sig. Polisen dyker upp och griper Bill Donald och Lars Inge. Det är inte ett helt lugnt gripande. Bilder från gripandet vittnar om att det var blodigt. Samma dag grips också en annan av rymmarna. Det är en tysk vid namn Eugen när han hoppade på tåget i Blötberget. Han blev igenkänd så när tåget kommer till Grängesberg så grips Eugen i Grängesberg. I Grängesberg kunde även Kalle Kanon och Gunnar, en annan rymmare, gripas den 24 augusti, alltså 6 dagar efter rymningen. Per Axel, som var en av de andra rymmarna, eller inte en av de andra, en av rymmarna, cyklade mellan Kristinehamn och Karlskoga när polisen körde i kapp honom. Och grep honom helt lugnt. Ragnar, en av de andra, nej, varför säger en av de andra? Ja, en annan. Så är det. Han greps i Småland. Också långt härifrån, i Boarp. En dryg vecka efter rymningen. Lennart, en annan. Han var från Stockholm. Så att när han hade rymt så stack han till Stockholm. Och där greps han också en dryg vecka efter rymningen i en lägenhet i Gröndal. 12 av 15 är nu gripna.
Just det.
De 3 sista dröjde det ändå ett tag med att gripa. Tony, Andris och Lilltobbe. Var.
Man vet att man är liten när det inte finns en stor Tobbe. Det var ingen annan Tobbe med.
Du är fortfarande en lill Tobbe tyvärr. Stackaren. De är som borta liksom. Fast ändå inte. För att Tony och Andris, de var liksom ändå aktiva på ett sätt under de tiden de var borta. De skrev nämligen debattartiklar om Sveriges kriminalpolitik och lät sig intervjuas i både Aftonbladet och Expressen.
Jag älskar sådana som inte kan låta bli.
Nej.
Att man bara, nej, 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 nej. Och så typ, jag vet inte om du ska debattera det nu när du är på rymmen.
Typ.
När du är där inne, ja, ja. Mm. Absolut. Okej, vad är deras...
Jag har inte läst debattartiklarna, nej. Men de var emot Sveriges kriminalpolitik.
Det verkar som att debatten hade varit, vi för.
Nej, men det verkar liksom vara det här att det blivit mycket hårdare, att det blivit mycket tuffare, att vakterna var tuffare. De kallas för vårdare, men de är så här...
Just det.
Så att de var emot den. Mer än så kan jag inte säga.
Exakt. Ribbstolarna är för svaga.
Vi behövde
smöret
bindor.
Är för tunt.
Ja. Men ja, ändå intressant att man så här, hej, jag är på rymmen, men här har du en jättespännande... Och det är ju spännande, folk tycker väl säkert att det är liksom så här, wow, här är han som är på rymmen.
Det var inte svårt att få in den debattartikeln om man säger.
Nej.
Nej.
Den 7 november, det är ändå ganska lång tid efter rymningen, grips Andris. 3 veckor efter att han har gripits grips även Lilltobbe i en lägenhet som han har hyrt.
Hur liten var lägenheten?
Alltså det var Nils Karlssons piss. Det var så här i sånt.
Att polisen fick säga killevippen innan de gick in.
Här är han, killevippen. Nej, men under tiden han har hållit sig borta så har han varit i full fart med att planera en resa till södra Europa med sin flickvän.
Lilltobbe?
Ja.
Classic Lilltobbe. En sann romantiker.
Sist att gripas och den som då lyckas hålla sig undan i nästan ett halvår var då Tony, som var liksom the debattören. Han grips när han kommer ut ur en lägenhet som han har hyrt i Uppsala den 15 januari 1973. Enligt Gunnar Walls bok Massrymningen från Kumla så kostade rymningen staten motsvarande 15 miljoner kronor i dagens penningvärde. Och polisen lade ner nästan 24 000 timmar på spanings- och polisarbete.
Dyrt hade bara kunnat ta en promenad runt Kumla-bunkern och plocka upp
dem. Där var de, på en cykel ut genom skogen. Och även om det var då liksom 15 av dem som klassades som landets mest farliga fångar, så var det bara en person som kom till skada rent fysiskt under den här perioden. Och det var Svartenbrandts svärmor. För när han hade liksom kommit ut, eller när han hade rymt, så saknade han sin son så mycket. Så han åkte hem till sina svärföräldrar, där han visste då att sonen bodde. De bodde i Saxdalen.
Är det här?
Nej.
Nej.
Okay. Eller... okay, yes, okay. När han dök upp där så blev hans svärmor så paff och rädd, så hon typ låser dörren, och men han lyckas ta sig in, och då tar hon sitt barnbarn och typ hoppar ut genom ett fönster.
Oj.
Men nej, det är inte så farligt. Nej. Ändå. Hon landar illa på sitt ben, så hon bryter lårbenshalsen. Det är jag, alltså jag
nu lät det som
jättehemskt.
Nej, nej, nej.
Ja, alltså det är för mycket skada, men ja. Det var inte liksom med, som vår podd heter, skada.
Nej. Lårbenshals mot lårbenshals.
Det är en bra vårdpodd.
Verkligen. En vårdpodd för äldre.
Nej, men jag menar, det är fruktansvärt.
Du och jag, efter pensionen. Och ni kommer vara!
Ni lyssnar! Ja, exakt. Vi åldras tillsammans. Så att ja, nej, det var jättehemskt. Ja. Liksom, väldigt synd om henne.
Självklart.
Nio av de här 15 åtalades efter rymningen för lite olika saker. Bland annat olaga frihetsberövning, såklart.
Stöld av byxor.
Grov stöld och rån. Kan vara det. Och liksom sånt.
Vad döms man för när man beställer en Olympia-burgare men aldrig äter den eller betalar för den?
Alltså...
olaga framställning av... börjare.
Han måste väl i alla fall betala för början, tänker jag. Det var också det som var intressant, för att de har pengar, för de har ju så här tjänat, de har sina vanliga kläder typ, eller vanliga kläder, och de har egna kontanter, så de behövde liksom inte stjäla allt, utan de har liksom sin plånbok med sig när de rymmer typ. Och det här är typ den största rymningen från Kumla, men det har ju varit andra där. En man vid namn Ian Ursut rymde tillsammans med en annan intagen 1991. Han har många rymningar under sitt bälte, vilket är lite spännande.
Han smörjer väl också in sig med smör?
Ja, eller hur? Och tar sig ut genom ett litet, exakt så.
Inspirerad av Lilltobbe faktiskt.
Antagligen. Det måste ju vara att han har fått smöret från det här.
Ja, men han bara, jag såg vad ni gjorde där med smöret. Inspirerande. Smöret, har du träffat min kropp?
Så 91 rymde han, och 2004 så var det 3 fångar som fritogs från Kumla. Men det här var i alla fall massrymningen från Kumla 1972.
Jävlar! Hallå, hallå!
Vad tänker du?
Jag tänker att jag hade varit en av dem som satt kvar i cellen.
Nej, nej.
Nej, nej. Nej, nej. Jag sitter alltså elevrådsstilen liksom. Ja.
Du hade pekat åt det hållet där de hade liksom bränt upp ett hål i dörren.
De stack där. Verkligen, som man såg fortfarande ett par fötter som stack ut. Liksom. Men det är ju någonting med det här att de liksom går ihop. Typ. Alltså hela grejen är ju farsartad.
Ja. Jag hade inte hängt med de 12, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller att du har gjort.
Nej. Jag hade tagit min cykel i maklig takt. Nej, men för att de här 3, de var också typ så här, vi vill liksom inte ha någon liksom standoff med polisen. Vi typ tror att det är mycket lugnare att rymma själva. De vill inte vara en stor...
Du hade satt dig på cykel, cyklat rakt ut på Sädesfältet.
Wow!
Tack så jättemycket.
Tack snälla du.
Vilken, det var starka scener. Undrar om någon som jobbar här rakt över gatan var med och jagade?
Intressant är typ att en av de som jobbade på fängelset när den här rymningen skedde, hans son...
Är här ikväll!
Nej, men hans son är typ anstaltschef nu, där.
Går i arv. Går i arv. Vi tar en paus, så ses vi,
snart.
Hejdå!
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nu är det dags att bli medtagna.
Vi kommer bli riktigt medtagna.
Vi kommer förflytta oss över Atlanten under ledning av Karin Londré.
Jag kommer liksom kasta mig in.
Ja.
Så häng med. Det är den 29 september 1982 i Arlington Heights, en förort till Chicago. Och 27-årige Adam Janus är hemma från sitt jobb på posten eftersom han har en förkylning som liksom dröjer sig kvar. Mm. Adam föddes i Polen men kom till USA som 8-åring med sin familj. Och hans fru Teresa har också polsk bakgrund. Adam och Teresa har två barn.
Ja.
De heter Kathy och Thomas. Den här förmiddagen hämtar Adam Kathy på förskolan. Sen åker han och handlar ett par olika saker. Ett par bitar kött till middagen. Några värktabletter och liljor till Teresa.
Mm-hmm.
Föredömlig handling.
Verkligen.
Mm. När han kommer hem säger han till sin fru att han ska lägga sig och vila lite. För att han ändå har den här liksom förkylningen. Och han går först då in i badrummet. Men därifrån så kommer han snart ut igen. Han typ tar sig för bröstet och säger så här att han har ont. Liksom. Det är någonting som händer med honom typ. Han har svårt att andas och så plötsligt så kollapsar han och faller ihop. Typ.
Mm-hmm.
Det kommer en ambulans, hämtar honom, kör honom till sjukhuset. Och där kan man då konstatera att han kan inte räddas. Kvart över tre på eftermiddagen död förklaras Adam Janus. En till bara några timmar tidigare, liksom ung, stark man typ. Mm. Han sa, ja, han hade en förkylning, men det var det. Mm. Det är ingenting annat liksom. Läkarna berättar för familjen då att de vet inte vad som har hänt, men de tror att det kan vara en liksom en hjärtattack eller någon slags hjärnblödning, men de vet inte.
Mm.
Och det här är förstås en enorm chock för den här familjen. De samlas liksom i Teresa och Adams hem och börjar försöka processa det här på något sätt. Hans yngre bror Stanley och hans fru, de har bara liksom varit gifta i 3 månader. Hon är 20 år gammal och heter också Teresa. Har också polsk bakgrund. Så de heter väl helt enkelt inte Teresa, utan det är någon slags amerikansk uttal av det. Men hur som helst, de har liksom båda två ont i huvudet. Och de går då in i badrummet på jakt efter värktabletter. Snart kommer Stanley tillbaka till köket och det är liksom som att samma scen spelar upp sig igen med det som hände med Adam. Att han så här tar sig för bröstet, liksom säger att det är någonting som händer, han har ont och sen så faller han ihop. Medan familjen försöker rädda Stanley så kollapsar också Teresa.
Men gud.
Så det är samma ambulansteam som har liksom kommit och hämtat Adam, kommer nu tillbaka till det här huset och hämtar liksom Stanley och Teresa.
Mm.
Och samma läkare som nyss har berättat för bland annat de två att de inte liksom vet vad det är som har hänt Adam, är också de som alltså, tar emot dem på sjukhuset, för det har gått så sjukt kort tid liksom. De går då inte heller att rädda. Stanley dödförklaras drygt 5 timmar efter sin bror och Teresa får först livsuppehållande behandling i några dagar men dör på eftermiddagen den 1 oktober.
Mm.
Vid det laget kommer panik ha spridit sig över Chicago, USA, hela världen egentligen. För det är då inte bara Adam, Stanley och Teresa Janus som har dött under mystiska omständigheter liksom i och runt Chicago under de här dagarna i slutet av september 1982. Utan det är många fler.
Mm-hmm.
Så de resterande familjemedlemmarna sätts i karantän på sjukhuset och samtidigt så undersöker man deras hem, för man förstår inte vad som har hänt. Man tror att det är någonting i hemmet som har gjort det här. Liksom. Och man börjar söka igenom hemmet för att ta reda på vad det är. Och en person som kommer dit är sjuksköterskan Helen Jensen. Hon är Arlington Heights village nurse. Vilket låter så modern i midsommar.
Verkligen.
Men hon är liksom en riktig... Hon är grym och jävligt smart. I badrummet hittar hon något hon tycker är intressant. Det hon hittar är en nyöppnad burk då med extra starka Tylenol som är en paracetamol-värktablett. Mm. Och i soptunnan så ligger ett kvitto då. Adam har köpt dem samma dag. Mm. Burken rymmer 50 kapslar. Den rekommenderade dosen för vuxna är 2. Och när hon häller ut och räknar allihopa så saknas 6 stycken. Och hon liksom går till någon som håller på att utreda det här och deklarerar så: it has to be the Tylenol. Mm. Typ. Och ingen tror på henne. Alla liksom bara skiter i henne. Så hon bara med högre röst, jag sa: there's something in the Tylenol. Mm. Det här är en enorm, det är Alvedon typ. Alltså det är liksom en super välkänd liksom, och extremt såld liksom värktablett som alla har hemma typ. Och snart får man då höra om ytterligare ett fall där den personen som har dött har tagit just Tylenol. För en dryg timme innan Adam Janus köpte sin burk med värktabletter så dödförklaras 12 år gamla Mary Kellerman på ett annat sjukhus i Elk Grove Village, som är också en annan liksom, Chicago-förort. Och hon, Mary Kellerman, var Dennis och Jenna Kellermans enda barn och brukade typ laga mat med sin mamma och spela Atari med sin pappa. Och vid 6 på morgonen den 29 september så vaknar Mary och känner sig riktigt krasslig. Alltså hon har feber och ont i kroppen och sådär. Och hon blir då tillsagd att ta en Tylenol och gå och lägga sig igen. Men hon hinner aldrig tillbaka till sin säng utan hennes pappa typ hör en duns från badrummet och hittar då henne. Och hon körs till sjukhus men går inte heller att rädda. Mm. Och av en slump får liksom de på Arlington Heights-sidan höra om det här och liksom börja koppla ihop det med vad som har hänt Janus familjen då. Och det händer väldigt mycket under de här första timmarna. Utredarna ringer liksom hela tiden så här giftexperter och rättsmedicinska experter och sådär. Och då är det en som säger så här: lukta på den där burken. Mm. Och mycket riktigt så luktar det då mandel. Man testar helt enkelt för cyanid, som ju luktar mandel, fast man kan bara, jag tror bara typ att ungefär hälften av befolkningen kan typ känna den doften. Mm. Men man testar i alla fall och kan då konstatera att några av kapslarna i burken innehåller giftet cyanid. Och med det här då så inleds ju liksom en intensiv insats för att förhindra att fler ska dö av förgiftade värktabletter. För 3 personer så är det redan för sent. Marilyn Rayner var 27 år gammal och bodde i Winfield, också liksom lite längre ut från Chicago. Den 29 september 82 var hon hemma med sin svärmor, man och deras barn. Det yngsta, en pojke, var bara 6 dagar gammal och hon hade liksom blivit tillsagd av sin läkare att ta Tylenol för att hon hade precis gått igenom förlossning. Mm. Klockan är strax innan 4 på eftermiddagen när hon tar en tablett och typ faller ihop på en köksstol. Ungefär samtidigt som Teresa och Stanley Janus hämtas av ambulans tar Mary McFarland rast från sitt jobb i en telefonaffär i Yorktown Shopping Center i Lombard. Mary är 31 år gammal, ensamstående mamma till 2 söner. Och hon, det har liksom varit en ganska tuff period, men hon har så här, det börjar gå bättre. Typ. Hon har ett bra jobb, hon har börjat dejta någon, hennes söner är liksom... allting för henne typ. Men hon har ofta huvudvärk. Mm. Och så även då denna kväll. Så efter att hon har ätit sin middag på sitt jobb så tar hon 2 extra starka Tylenol, kollapsar typ direkt liksom. Och samtidigt så landar 35 år gamla Paula Prince på O'Hare-flygplatsen i Chicago. Hon är kabinpersonal för United Airlines och hade egentligen tänkt att vänta på sin kompis som har samma jobb och som bor i samma lägenhetskomplex. Mm. Men hennes kompis flight är sent. Mm. Så hon åker i förväg. Hon typ skriver en lapp till sin kompis. Ja, när vi ses ska jag berätta en rolig grej, men jag åker hem nu. Typ. 9:15 på kvällen fångar en övervakningskamera på ett apotek Paula när hon köper en burk extra starka Tylenol. Mm. 2 dagar senare så bryts hennes vän och syster in i Paulas lägenhet eftersom de inte har hört från henne och hittar henne då död liksom. Så 7 personer med enda koppling att de tagit extra starka Tylenol har liksom dött på typ 24 timmar ungefär. Mm. Liksom. Och det är så här, det finns ingen annan koppling. De har ingen koppling mellan sig överhuvudtaget. Och de är liksom, tabletterna är så här, köpta på olika ställen och i olika affärer och olika förorter till Chicago. Det är inte så typ att det är en apotekskedja. Mm. Det är liksom helt random typ. Och nu måste då alla få veta att de inte ska ta den Tylenol som finns i liksom miljontals hem i USA. Det är då en av USAs mest sålda värktabletter. Man håller presskonferenser, sätter in tidningsannonser, delar ut flyers, sätter upp affischer och de kör också runt med alltså, polisbilar med högtalare på taket.
Som ropar ut?
Ja.
Men gud.
Man tömmer affärernas hyllor på Tylenol. Och när man håller på att plocka ner massa så hittar man också fler liksom förgiftade burkar. Och Johnson & Johnson, som är det här företaget som gör de här då, de har förstås total panik. Ja. De erbjuder $100,000 till den som kommer med information. Och eftersom då, som sagt, det visar sig komma från olika batches och olika fabriker, så återkallar man då alla extra starka Tylenol-kapslar. Det är drygt 31 miljoner burkar. Till ett värde av $100 miljoner.
Jösses.
Ja. Men de säger i alla fall att giftet kommer inte från deras fabriker, utan att någon måste ha lagt de förgiftade kapslarna i burkarna vid ett senare stadium.
Okej.
Okay. Ja. Som sagt, inköpte på olika ställen.
Men har de varit så i en förslutning?
Finns inte vid den här tiden.
Nej.
Alltså, det var
man liksom inte... öppnade bara burken.
Ja. Man skrev upp den så låg den bomullstuss.
Just det.
Och under var bara värktabletterna typ. Och det var liksom så med allting.
Mm.
Alltså,
mjölk?
Jaja. Ingen? Nej. Alltså, ingen sån säkerhetsförslutning överhuvudtaget. Så det man tror är att någon har gått in på olika affärer, köpt med sig burka Tylenol, tagit med sig dem ut ur affärerna, fyllt på, liksom bytt sen, ut till cyanidkapslar och sen ställt tillbaka dem igen. Det är så jävla...
Why?
Så konstig terrorism på något sätt, eller vad man ska säga. Och sen har man liksom åkt runt då. Någon har åkt runt till olika affärer i Chicago och gjort det här om och om igen.
Helt
vansinnigt. Och vad är då liksom motivet? Vem är gärningsmannen? Ja, det kan ju säga det nu. Det vet man inte.
Det är det värsta som finns.
Jag vill vara upfront med det. Vid tiden för brottet så är då polisstyrkan avsatt för fallet enorm. Man arbetar på väldigt bred front, håller på med hur mycket olika saker som helst. Alltså, allt från att man, typ, man hittar liksom DNA på burkarna. Men det är för tidigt för att man ska kunna använda det riktigt. Men de gör allting från det till att så här, sätta upp övervakningskameror på offrens gravar. För att se om någon typ ska dyka upp. Mm. Liksom. Ingenting ger någonting. Den 6 oktober kommer ett intressant brev till Johnson & Johnson. Det inleds så här. As you can see, it's easy to place cyanide into capsules sitting on store shelves. And since the cyanide is inside the gelatin, it's easy to get buyers to swallow the bitter pill. Och den här brevskrivaren fortsätter då med att berätta hur bra det är att cyanid verkar så himla fort. Så att om någon väl har fått det i sig så man hinner typ inte göra någonting. Och så meddelar han då att om Johnson & Johnson vill få stopp på dödandet så måste de betala $1 miljon till ett visst bankkonto.
Mm.
Då tänker man ju, gud vad bra, för att då kommer man ju veta
vem som har kontot.
Mm. Han heter Frederick Miller McKay.
Mm.
Arvtagare till Miller-förmögenheten, alltså bärsen. Han kan dock snart frias från misstankarna. Han har inte varit en så dum utpressare att han bara så här, sätt in, här är mitt swishnummer, skicka över. Utan polisen frågade honom så här, är det någon som kan tänkas vilja dig illa eller någon som skulle liksom vilja frama dig? Och jag tycker typ alltid att när folk frågar det och folk har ett svar direkt, då är det konstigt.
Ja.
Ja, det är konstigt. Mm. Om jag hade frågat dig, kommer en lång lista på namn.
Jag ska bara rulla ut min pergamentsrulle.
Hela vägen bak. Nej, men exakt. Mm. Det är så här, men han har i alla fall ett svar. Right off the bat.
Okay.
Han svarar då Robert och Nancy Richardson.
Mm-hmm.
Nancy har då jobbat för honom när hans bolag, han hade någon slags resebyrå. De gick i konkurs och hennes lönecheck bounceade på något sätt. Och det har lett till en stor konflikt med hennes man Robert.
All right.
Han har typ kommit till jobbet och typ varit med en massa olika möten och sånt. Fastän folk bara, men du jobbar ju inte här. Du är bara
I'm representing my wife.
Ja, och hans fru bara, He's representing me. Nej, men så att han liksom gått dit och bara startat stora bråk med hennes
vad
chef.
Vad jobbar han med?
Jag ska berätta.
Okej. Händelserna i förväg.
FBI börjar leta då efter Robert och Nancy och de får snart napp. För då kontaktades de av polisen i Kansas som säger att den där Robert Richardson, han heter egentligen James Lewis. Och han är misstänkt för både det ena och det andra.
Jaså.
James, eller Jim Lewis, och hans fru Leanne har drivit redovisningsbyrån Lewis and Lewis Business Tax Service.
Tycker det låter du? Starkt.
Ja? Jag tycker typ att det låter så svagt. Alltså, om man heter samma efternamn, då får man inte bara välja en Lewis.
Nej, jag gillar det.
Ja, okej. Okay. Sandell och Sandell redovisningsbyrå. De har då hjälpt folk med skatten på lite olika sätt.
Tveksamma sätt.
Delvis, kanske. De har varit misstänkta för kanske lite så bokföringsbrott, brott och bedrägeri och lite sånt. Men inte nog med det. 1978 så hade Jim varit misstänkt för mord i Kansas City.
Mm.
För en av deras kunder, han hette Raymond West och var en äldre man, pensionerad lastbilschaufför som hade bott i Campbell, ett område då strax utanför Kansas City, med sin mamma sedan 1946. Men hon dog 77 så han bodde ensam när de liksom hade kontakt då, han och Lewis and Lewis Business Tax Service.
Yep.
Och han liksom var en person som höll sig till sin rutin och därför blev hans vänner väldigt snabbt misstänksamma när han inte sågs till. Det är som om jag inte hade svarat på
Facebook-chatten.
Alltså på typ 10 minuter så hade du ju anmält mig saknad.
Ja.
Mm. Hans bil står typ i garaget men ingen som öppnar och klackar på sådär. Polisen började då prata med folk runt honom och ingen visste någonting. Förutom hans revisor då, Jim, som ju är den. Alltså, man har ju en nära relation till sin revisor, eller?
Om man har.
Så att han då säger att så här, nej men Ray, hade ingen fara med Ray. Han har åkt till The Ozarks med sin nya tjej.
Ja, och The Ozarks.
Och det här, exakt. Och det här känns också himla taskigt då. För då är så här, alla hans kompisar så här, Ray, han har ingen tjej.
Du kan han inte har tala om vår Ray.
Alltså, han har aldrig haft en tjej. Han kommer aldrig att ha en tjej.
Så Ray de är utan tjej.
He hates.
Och så,
okej. Jag tog för sent vad du sa. Men jag gillar det riktigt mycket. Så att alla är så här, nej det tror vi inte stämmer. Och nästa gång polisen kommer till huset så sitter en lapp på dörren. Där står det, Ray is out of town until Thursday. For further, call Jim. Brevet är skrivet på brevpapper från Lewis & Lewis Business Tax Service. Och inte heller i Rays handstil.
Nej, vattentätt.
Alltså han är så smart.
Ja, uppenbarligen.
Vem var det som var smart i ditt fall?
Bosse Dynamit.
Bosse Dynamit over
here. Jajamän.
När polisen bryter sig in i huset ligger en annan lapp på köksbordet. På den står det, please don't disturb until after one, sleeping late.
Ja, okay.
Vilket känns som en så jävla kortsiktig plan.
Mm.
Att man bara, jag behöver bara
3 timmar till.
3 timmar till. Bara polisen inte går upp på övervåningen nu. Vänta till efter lunch. Mm. Men man hittar då liksom ingenting i huset, inte förrän några veckor senare, den 14 augusti. Då har det börjat lukta. Det har börjat lukta så illa från huset. Det här är liksom också så Kansas City summer, typ. Så grannarna har börjat klaga. Man går in igen, ser någon fläck uppe i något liksom, taket, typ. Och går då upp på vinden. Där hittar man Rays kropp. Hur han dött går inte att säga, men kroppen har då styckats.
Mm.
Polisen har också hittat något mer. Jim har försökt casha en check från Ray på $5,000 som banken har reagerat på. De har inte betalat ut det. Han säger, alltså Jim säger till polisen att det var ett lån som Ray gett honom för att köpa en bil. Här tycker jag återigen att Rays vänner typ, det är lite av en aldrig i livet. Han var så snål.
Mm.
Alltså det finns inte en chans att han någonsin...
Ray no pay.
Gud, Anna, du är så ordkonstnär.
Ray hade ett tacksamt namn.
Alltså verkligen.
Så har det inte gått med något annat.
Börja spana på Jim under tiden.
Okej.
Medan jag berättar vidare för dem här. Du kommer inte lyssna ett ord till. När Jim grips så hittar man bland annat ett helt gäng blanka checkar från Rays checkbok. Och typ andra lite så incriminating grejer, ni vet så. Rep. Sådana saker.
ribbstolar.
Nej, men så här, olika typ papper som har tillhört honom och olika så. I oktober 79 ska Jim ställas inför rätta, men bara dagar innan rättegången läggs åtalet ner. För det visar sig att poliserna som först grep Jim glömde att läsa hans Miranda rights. Alltså de här, you have the right to remain silent, anything you... Det där som de alltid rabblar. Det glömde de säga. Och det gör att allting de har hittat efter det går liksom inte att använda. Så jävla irriterande. Så han går fri och ingen vet då vad som händer Ray. 2 år senare utreds Jim och Leanne för ekonomiska brott och bestämmer sig för att lämna stan. Mm. De hittar på nya namn, packar sin bil och kör mot Chicago. Och det är då där som Leanne börjar jobba för den här Miller-arvingen som inte betalar ut hennes sista lön. Så Jim hamnar i konflikt med honom. Och det här verkar typ inte vara första gången som Jim är i konflikt med någon.
Nej.
Han har kanske lite av en konfrontativ personlighet.
Ja.
En senare säger en person till tidningen Chicago Reader att Jim har, citat, "the most bizarre personality I've ever met in my life, and I've met thousands of them." Tänk vad folk hade sagt om en om man blev gripen ändå. The most bizarre personality. Den 4 september 1982 köper Jim och Leanne under nya falska namn varsin enkelbiljett till New York. Och det är från New York brevet till Johnson & Johnson skickas. Och det är i New York FBI börjar söka efter Jim och Leanne. Och då tänker de sig så här, det finns en chans att han har typ förändrat sitt utseende.
Mm.
Så vi behöver liksom skapa... lite så eftersökta posters där man kan se hur han kanske ser ut i olika
alternativ typ.
Exakt. Vem skulle du helst gå hemma?
Okej.
Vi går ut härifrån efter. De här står upprörare.
Ja, jag bara...
Vem går hemma?
Ska väl ta någon som mest ut som Oscar då? Det får väl bli...
Är det sista?
Nej, men Oscar har ju glasögon. Men det är inte så långt. Du är väl han längst ner till vänster då?
Ja, längst ner till vänster. Okej. Okay. Ja. Och så Marcus är verkligen bara recent photo.
Ja.
Ja.
Oscar är clean shaven with glasses och Marcus är recent photo.
Det här är de 6 killtyperna. Men paret Lewis ligger alltid steget före FBI. Det var där vi var. Jim är ju också en person som inte kan låta bli att kontakta pressen. Han skriver massor av brev till olika tidningar och som handlar väldigt mycket om det här att han liksom då anklagas för att inte bara ha gjort den här utpressningsgrejen utan vara ansvarig för Tylenol-morden, vilket ju han tycker är helt jävla absurt, såklart. Så att det handlar mycket om det. Det blir tydligt då, för polisen får ju såklart de här breven. Och det blir tydligt att han läser liksom då allt som skrivs om det här. Och han måste då ha tillgång till Chicago-tidningar i New York. Han kopierar också en hel del artiklar. Mm. Så var kan man läsa många tidningar och kopiera saker?
På biblioteket.
Bibblan. Mm. Ja. Så man riktar alltså in sina sökinsatser på biblioteken i New York. Ah. Sätter upp den här creepy-ass-posten.
Ja.
Till alla, det känns som att...
Any där, one of these?
Verkligen. Bibliotekarierna bara, all of them, please. Nej, men så efter ett tag så är det alltså en bibliotekarie som ringer och berättar att hon just hjälpt en man hitta 2 böcker som listar adresser. Den ena heter Newspapers of the Southwest och den andra heter Largest Corporations in America.
Ja. Yep.
Alltså han inte... Han är tydlig. Så när polisen kommer dit och knackar på hans axel ställer sig då Jim Lewis upp och låter dem sätta handbojor utan motstånd.
Mm.
Han erkänner att han har skickat brevet men han säger att han inte haft något med Tylenol-morden att göra. Han har bara använt dem för att rikta misstankar mot Frederick Miller McKay som han säger ägnar sig åt ekonomisk brottslighet.
Mm-hmm.
Så han har liksom bara tagit den medieuppmärksamheten och riktat den mot honom. Typ.
Mm.
Oavsett om polisen tror på det eller inte så har de ingenting som binder honom till den här händelsen. De kan inte ens bevisa att han har varit i Chicago.
Okej.
Han åtalas för utpressning och döms till 10 års fängelse.
Nice.
I finkan bestämmer han sig för att vara lite hjälpsam. Så han tar kontakt med FBI och erbjuder sin service. Han har lite tråkigt, för precis på samma sätt som du berättade om din person förra veckan, då berättade ju de Nanny Doss som ingen ville äta hennes mat i finkan. Ja. Han har lite samma problem. Han skulle egentligen vilja laga mat, men alla är så här, nej tack. Potential cyanide man.
Ja.
Håll dig borta från
köket. Alla som har förgiftat någon vill man ju helst inte äta något från.
Nej. Nej, exakt. Men han har ju bara, alltså han är ju dömd för att skriva brev. Nej, liksom. Så han kan istället tänka sig spåna lite kring hur Tylenol-morden skulle kunna gå till.
Mm. Han är en smart kille.
Men han är, ja, absolut. Så han sitter i flera dagar med olika utredare och kommer med lite olika förslag. Ganska många, alltså hundratals idéer om hur det hade kunnat gå till. På alla papper så skriver han: drawn on speculation at request of assistant US attorney Jeremy D. Margolis, så att ingen ska kunna påstå att det här är ett erkännande.
Aha.
Du ser här längst ner.
Ja, jag tycker också att han har gjort formler. X, I minus T, E minus N.
Ja, det är så himla starkt tycker jag att han bara skriver i hörnet. Det här är bara att jag spekulerar.
Och att han har fått det se ut som en stämpel, som att han bara...
Han kanske skrev det så många gånger att han behövde göra en stämpel. Och när, alltså så här, folk är så här, men fan, är det kanske ändå inte så att du är inblandad i de här morden? Då säger han så här: I could send a letter to the Roman Senate saying give me 1 million gold pieces and I will stop the killing of Caesar. That doesn't mean I killed Caesar.
Mm.
1995 släpps Jim fri och åker raka vägen till Leanne som har väntat tålmodigt på honom. Han startar upp sin nya business, IT-byrån Cyber Lewis. Jag har liksom letat efter den hemsidan. Jag tror verkligen att det är exakt min visuella smak i hur jag tänker
jag
med Cyber Lewis.
Det låter som typ en superhjälte.
Ja, en sån nördig
Cyber Lewis.
Men jag tänker mig nämligen att hans hemsida ser ut. Du vet hur Heaven's Gate-hemsidan ser ut. Ja, det är ju den snyggaste liksom, grafiska profilen. Allt annat dåligt, men just det, hemsidan ser fan...
Den är liksom 95 också, det var ju liksom lite i internets... Det var inte, internet fanns väl tidigare än så, men att det ändå var då typ word art och sånt var väldigt stort.
Så härligt, clip art.
Ah,
eller?
Va? Nej, word art.
Hejdå.
Ja, klipp. Ja.
Cyber okay. Lewis. 2010 så gav han ut boken Poison, The Doctor's Dilemma, om en väldigt smart doktor som fights crime. Han har alltså aldrig bundits till morden, men polisen har ansett honom vara fortsatt intressant och har liksom återkommit till honom om och om och om igen, vilket ju är fruktansvärt med tanke på att... Alltså,
om man är oskyldig.
Exakt, precis. Och han har också pratat om det, att han bara, jag har blivit anklagad för det här i 40 års tid, typ. Senast 2022 gjordes nya förhör och ny husrannsakan. Det gav ingenting. Och dessutom testade man också hans DNA mot det som hittats på de förgiftade burkarna. Det var ingen match.
Nej.
Och Jim Lewis dog i juli i år. Polisen har haft andra misstänkta. Jonah-bombaren Ted Kaczynski utreddes så sent som för 10 år sedan. Ledde ingenstans. Och sen så hade man också en person som tidigt kom upp under utredningen och var, har ansetts vara intressant väldigt, väldigt länge. Är en man som... Han liksom dök upp på polisens radar för att han skröt mycket på olika barer om att han hade cyanid hemma. Man vet ju killtypen. Han ansågs vara någon slags hemmakemist.
Ah.
Och hade en bok hemma som hette The Poor Man's James Bond. Där man bland annat kunde då läsa mycket om gift, vilket man bara, det känns inte som James Bond på så mycket med gift.
Det är en bov. James Bond, det är en bov.
Verkligen, verkligen. Han dog, just det, The Poor Man's James Bond villain. Han dog 2008, men friades slutgiltigt från misstankarna efter hans död för att man alltså tog upp hans kropp och jämförde DNA med det på burkarna. Och det matchade då inte heller.
Nej.
Johnson & Johnson betalade en aldrig avslöjad summa till offrens familjer. Och efter ett tag så återlanserade de Tylenol. Tabletterna blev återigen en av USAs mest sålda värktabletter. Och utöver då, alltså liksom, de här morden har ju en enorm påverkan på jättemånga. Inte minst liksom, eller i familjerna och sådär. Och det är ju många, liksom, helt fruktansvärt. Men det fick också stor påverkan på det amerikanska samhället. Den här skräcken, du vet, att Halloween-godis är förgiftat. Yeah. Det är samma år som det händer första gången.
Mm.
Så det är liksom kopplat till Tylenol-morden.
Okay.
Men även det här som du nämnde innan med säkerhetsbeslutningsgrejen. Det kommer efter det här. Så det är liksom hela den här grejen att det är någon sån säkerhetsring på förpackning i allmänhet. Det blir ett krav efter Tylenol-morden. Så det kan man ju liksom tänka på nästan om man...
Alltså jag
känner sig säker när man öppnar en flaska olivolja.
Ja, men jag hade en period när jag var som mest OCD att jag kände på mjölken om den var öppen eller stängd.
Ah, alltså, för den är en liten sån.
De har ju en sån klick.
Kan du Ja. Okej.
Okay. Så det var Tylenol-morden i Chicago.
Oh, wow.
Ett av de här liksom olösta, stora, mystiska, fruktansvärda fallen. Typ.
Jag tror att det är någon som
här
har...
Här kommer svaret.
Du frågade inte, men jag kommer säga det nog. Ja. Jag tror att det är någon som har en vendetta mot Johnson & Johnson. Mm. Det måste vara det.
Mm. Bra.
Så.
Då löste vi det.
Tack, Karin!
Heja!
Tack. Och tack till alla er som var här.
Tack så jättemycket för att ni kom hit.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.